I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Det har blivit mars månad och vi är oerhört stolta att återigen ha vår vän och partner Oskar Jakobsson som partner.
Om vi är.
Det är vi.
Det kommer bli mycket gemensamma härliga aktiviteter detta året.
Så är det.
Och vi drar ju igång direkt.
Vi drar igång direkt och vi drog ju igång med en magisk fotografering tillsammans med mästaren Andreas Johansson.
Kan det vara Sveriges trevligaste och mest erfarna modefotograf?
Ja, det är ju så faktiskt. Vi brände ju av några av våra pärlor i Oskar Jakobssons vårkollektion.
Precis. Så här inför våren. Det är fortfarande kallt, men det är hög tid att kika lite på vår- och sommargarderoben. Mm. Vad var det du fastnade för, Pelle?
Ja, men jag fastnade ju framför allt för deras, man kan kalla för mocka-programmet. De har ju valt att tillverka några av jackorna som även gör sig andra kvaliteter i just mocka.
Jag tänkte precis säga det. Det är en otroligt smart grej det här. Att man har sina befintliga modeller. För jag är inne på exakt samma linje. Och så väljer man bara att introducera något som tidigare har varit gjort i flanell eller linne. I en mockakvalitet. Visst, den kommer kosta lite mer. Alltså mocka är ändå mocka. Men helt annat uttryck.
Mm. Vi fastnade båda för mocka och det här är ju någonting man kan se i våra Instagram-konton sen. Mm. Och i övrigt kan man väl säga en väldigt, väldigt sympatisk safari åt sandhållet känsla i skjortor, kavajer och
alltså egentligen både i plagg och färg.
Ja.
Som du säger, safari-skjortor med bröstfickor, mycket bärst, brunt, benvitt. De här härliga liksom jordiga tonerna som funkar otroligt bra ihop framförallt. Ja. Min mockajacka som jag fastnade för där, den heter Väster. Finns ju även då i en liksom grövre bomullskvalitet eller i linne. I linne har den till och med en sån här liten hoppsackväv. Väldigt intressant måste jag säga. Men den här mellanbruna, nästan rödbruna tegelfärgade mockan. Otrolig till vida vita byxor till exempel.
De här plaggen och vårens övriga nyheter hittar man ju på oskarjakobsson.com eller i butikerna som säljer Oskar Jakobsson. En butik vill vi slå ett extra slag för och det är ju Oskar Jakobssons egna butik Sustain.
Ja, är det någonting som känns rätt i tiden? Så är det ju att ta hand om saker som eventuellt inte har sålts eller som har sålts men som inte längre kanske passar i storlek eller smak.
där man inte bara tänker på hur man ser ut, utan man kanske ägnar en liten större tanke åt nästa generation också.
Precis. Och fördelen då med Sustain-butiken, det är att du dels kan hitta plagg från tidigare säsonger som kan vara alldeles utmärkt designade och i perfekt skick, men till ett lite lägre pris. Men du kan också själv gå in med dina Oskar Jakobsson-plagg som kanske har blivit för små eller som du av någon anledning inte använder och sälja dem via Oskar Jakobsson.
Mm. Den här butiken ligger på Birger Jarlsgatan i Stockholm, precis som den ordinarie flaggskeppsbutiken.
Men den här ligger längre upp på gatan bara.
Precis, så är det.
Härligt.
Vi kommer prata mer om Oskar Jakobsson, om andra delar av det varumärket under mars. Stort tack till Oskar Jakobsson.
Tack.
Vi är tillbaks.
Ja, det är vi.
Vi är det. Och det har ju varit auktion.
Ja.
Vi pratar mycket auktion.
Det är sjukt.
Och vi brukar ju prata mycket klockor. Vi pratar memorabilia.
Idag, det här är nog första gången vi pratar. Det är ju inte ens konst, men det är en skiss vi pratar om framförallt.
Ja, det är en skiss på en legendarisk klocka som har klubbats för ett pris som är
minst sagt häpnadsväckande.
Ja, det är alltså den legendariska klockdesignern Gerald Shenta.
Så är det.
Som har, hans änka har auktionerat ut
Deras stiftelse, va?
Mm.
Tror jag. Som hon är då väldigt djupt involverad i. Som är en del av en större försäljning under hela det här året, kan man väl säga, som Sotheby's håller i. Där det är dels då skisser, men faktiskt också fysiska klockor som Gerald Shenta har legat bakom.
Så Sotheby's i Genève har alltså i dagarna klubbat flera av de här skisserna, och den dyraste blev då ursprungsskissen på Audemars Piguets Royal Oak.
I vattenfärg, gjord av Gerald Shenta.
Ja, och den var i svenska kronor ungefär 550 000.
Mm, jag tror det. 60 000. Alltså,
56 000 schweizerfranc var det väl?
Så kanske det var. Det är inte omöjligt. Ja, jag vet ju faktiskt vem det var som köpte den.
Jaha.
Det kom fram i en artikel kort efter.
Då vill vi höra det.
Det var Audemars Piguet.
Ja, det var ju inte helt...
Det brukar ju kunna vara så. Ja. Och det är inget fel. Jag tycker tvärtom att det är alldeles logiskt och ganska vettigt. Med tanke på att de har ju ett museum.
Då kommer den hamna i deras 3 år eller 2 år gamla museum.
Exakt.
I Le Brassy.
Exakt. Och det är väl, om man ska vara ärlig, kanske den platsen där den skissen ska vara.
Ja, herregud. Det hade varit konstigt om inte de hade...
Och jag har ju haft ett lite... så här, jag har haft lite svårt med det här när företag köper sina egna klockor. Jag förstår absolut hela museumgrejen, Patek, Omega. Alltså de har ju, det är ju jätteviktigt för företagen att ha den här historien. Men i vissa fall så pratas det ju om att det kan hjälpa till att höja marknadspris på klockor. Här är det ju inte riktigt så. Här är det ju en skiss. Det finns ju egentligen inte... Det här påverkar ju inte priset på Royal Oak egentligen. Det här är ju just den här skissen det finns en av.
Jag tror att många bäckar små påverkar nog priset.
Det gör det, absolut.
Att men det varumärket uppmärksammas mer i positiva sammanhang.
Det är jättebra PR, det håller jag med. Det jag pratar om är att om det hade varit så att de hade köpt ett gäng jumbo Royal Oaks som fanns i liksom 500 eller 1000 x, då hade man ju påverkat genom att skapa en,
ja,
liksom, det tycker jag hade varit
mer konstigt.
Det är en kul
händelse det här.
Ja, det är ju jättepositivt och väldigt roligt. Vi har ju vår vän Mikael Wallhagen som är involverad i Sotheby's, som
absolut
vi får prata lite mer med rörande just där, för det är mycket mycket kul i. Bland annat då den gode Gentas personliga Royal Oak som kommer säljas. Den tror jag kan
kommer
bli.
Kommer nog bli några siffror till i det.
Kan nog bli en nolla till på den, tror jag.
Du nämnde ju ett annat varumärke i förbifarten här. Du nämnde Omega.
Precis.
Och där händer det ju väldigt kul saker.
Ja, verkligen.
På många sätt. Vi kommer ju att få se en digital nyhetspresentation inom bara några dagar.
Jajamensan.
Delvis på grund av pandemin så blir den ju digital. Men vi kan ju breaka en världsnyhet får man säga.
Ja, det skulle jag definitivt säga.
Här nu i Gentlemanualen. Nu kommer ju Omega äntligen att öppna en egen butik i
Stockholm.
I Stockholm, ja.
Fantastiskt roligt.
Och det här kommer att ske i år.
Så är det.
På andra sidan sommaren får man väl säga.
Mm. På Triple A-läge i Stockholm.
Ja, på Biblioteksgatan några krypmeter ifrån Norrmalmstorg.
Väldigt, väldigt bra läge måste man säga. Och väldigt, väldigt trevlig utveckling för Stockholm.
Verkligen.
Alltså den här typen av, alltså särskilt just när det kommer till klockor tycker jag är bra med butik. Just för att dels kan du ha ett helt annat utbud av ett varumärkesklockor om du har det i egen regi än när du har återförsäljare. Jag tycker det är jättebra med återförsäljare också. Men där kan du inte riktigt påverka vilken tilldelning butiken får av olika modeller. Och om man som jag tycker det är kul att även om du kanske inte har möjlighet att köpa alla klockor så kanske du vill uppleva en klocka fysiskt. Då skulle jag säga att de städer som har butiker, alltså deras egna, har ju mycket större sannolikhet att du kan få klämma och känna på till exempel den här nya Speedmastern i Canopus White Gold.
Precis, den som inte var helt gratis.
Precis, som är i princip omöjligt tror jag att du hade fått hos någon av de andra återförsäljarna, för den är ju väldigt limiterad och ganska sällan den dyker upp.
Mm. För er som har varit inne i en Omega-butik på annan plats i världen så vet ni att det är ordning och reda. Det är...
De har fantastiskt utbud och jag måste ju säga Speedmastern som vi pratat väldigt mycket om har ju nog aldrig sett bättre ut än vad den gjort sedan den senaste uppdateringen.
Så är det verkligen och det blir kul också att se nu vad varumärket släpper på den digitala presentationen här om några dagar.
Det är det som är roligt med Omega också, just att det är inte så att man släpper tre klockor på en presentation, utan det är snarare 30 ofta. Så att det är mycket spännande nyheter. Vi kommer återkomma till vårens och årets klocknyheter, för det är även en mässa i Genève som vi ska på inom kort.
Så Omega är ju en av de tidigaste
presentatorer,
låter konstigt. Ja, men
nyheterna.
Ja.
Det kommer bli bra.
Det kommer bli så himla bra. Men hur tråkigt den kan vara så är ju egentligen manualen inte bara klockor.
Nej, det är klart vi inte ska vara.
Utan även annat.
Vi är kläder också.
Vi är ju kläder också. Och
livets goda.
Livets goda, precis. Det var ju med eufori snudd på som du kom in här och gladdes åt våren.
Ja, verkligen. Det är underbart. Efter förra veckans avsnitt så fick vi väldigt mycket feedback och frågor rörande kostym. Det var länge sedan vi pratade kostym bortsett då från förra avsnittet. Det känns lite som att ja, det är över nu med den här pandemipisset. I alla fall på ett tag. Och nu kan vi börja fokusera på hur en kavaj ska sitta och i vilket material. Det är en ny säsong.
Så är det.
Vi går mot ljusare tider. Solen strålar utanför fönstret.
Så är det faktiskt. Hur tänker du nu när... Alltså den här frågan är ju så stor.
Den
så
är bred.
Den är enormt bred. En viktig sak som jag tycker att man bör tänka på framförallt, det är ju att kostym, det är inte alla kostymer, för det är, kunskapsnivån hos våra lyssnare är ju, den skiljer sig åt. Men något av det viktigaste är ju att det är sån enorm skillnad på tyger.
Precis.
Och det är viktigt att känna till. Jag ser ganska ofta män, välklädda män, som på vinterhalvåret går i bomullskostym.
Det där är superintressant tycker jag.
Det, i min värld så funkar inte det.
Jag vill hålla med. Där handlar det ju om att vilket material har sin plats. Liksom.
Ja.
Det är ju, man kan säga att det finns tre renodlade sommartyger. Det är linne, det är bomull och det är det som heter då high twist wool. För tunn slät ull är väl egentligen det materialet som man kan säga är minst säsongsbetonat annars. Förstår du vad jag är inne på? Uh-huh. Att en tunn, det som kallas då borstad ull, alltså worsted wool, som är ganska slät, ganska formell, den är ju gjord för att bäras framförallt inomhus i uppvärmda kontor året om. Den gör ingen skillnad på ett sommarbröllop och ett vinterbröllop. Den gör ingen skillnad på ett styrelserum. Är du med? Däremot, det som många, som jag är inne på lite samma linje som du är här, att bara för att det är sommar så betyder det ju inte att alla fester är lämpliga att bära linnekostym på.
Nej, men nej. Och det, nej, det här handlar ju inte om fest.
Nej.
Utan det handlar om
även vardag,
årstid. Ja. Och framförallt vardag. Men, och det här är ju en personlig åsikt. Där min åsikt här inte alls rimmar med hur man kan använda loafers till exempel. För loafers har ju en
jag har ju ändrat mig där. Jag var ju väldigt så, aldrig loafers på vintern. Eller, det är väl den mest logiska lösningen, att man tar av sig sina loafers när det blir lite kallare. Mm. Så tar man på sig kängor eller snörskor. Men där är jag ju lite som med bomullskostymen, att det beror ju lite på. Har du strumpor i loafers, som är bland det snyggaste som finns, då tycker jag att de funkar förvånansvärt bra till flanellbyxor och flanellkostym vintertid också. Så absolut, länge det inte är, allting har ju med situationen att göra. Är det snöslask eller liksom drivor av snö, då ser det konstigt ut. Så är det bara.
Definitivt. Och jag rörande de här vår- och sommarkvaliteterna som du just nämnde, så tycker jag att även om solen nu kikar fram så är det, det är alldeles för tidigt.
Ja. Linne till exempel. Du ser ju bara vilsen ut om du har en linnebyxa i februari i Sverige. Det går inte, tycker jag.
Nej, det går inte.
Det är lika konstigt som att ha en grov flanellbyxa i juni. Det kan vara en kall junidag och det kan vara en varm februaridag. Det spelar ingen roll.
Jag håller helt med.
Det där är också, om man pratar om att bygga en garderob långsiktigt, du behöver inte ha alla plagg första året, men låt det där ta tid, för du bör ha en vårgarderob och en höstgarderob. Det finns idag såklart jeans, du har chinos som egentligen också är tidlösa eller säsongsfria. Men det är ganska härligt att även ha de här rena säsongsplaggen.
Man vet också att är man i ett riktigt varmt land, då är ett par jeans,
det är ett straff.
Ja, det är så oerhört varmt.
Men det är där jag har så otroligt svårt. För det här är väldigt ofta folk som kanske inte är jätteintresserade av kläder. Framförallt inte klä upp sig. Som håller på att envisas om att jeans är mycket bekvämare än kostymbyxor eller mer traditionella byxor.
För att man inte har...
Nej, men det är ju bara jag tror att det bara är kopplat till att du associerar en kostymbyxa med en obekväm situation.
Helt övertygad.
Det har ingenting med materialet och framförallt inte med passformen att göra.
Jeans är ju så oerhört mycket varmare.
Ja, och obekvämt och stelt.
En linnebyxa eller en bomullsbyxa.
Absolut. Det är ju, sen är ju jeans underbart på många sätt. Men kom inte att säga att det är bekvämare. Att till exempel resa i ett par jeans är ju ett straff om något.
Det beror på årstid, tycker jag.
Jo, men sitta på ett flyg. Om du kan välja mellan att sitta i ett par luftiga flanellbyxor Så, och, eller, alltså då hade du väl
luft,
ändå...
Det lät intressant. Ja, men, generös vid.
Så att när du rör på dig, sätter dig, står upp, så är det ingenting som drar och nej, sitter åt eller liksom korvar sig på obekväma sätt. Liksom. Nej. Det är ju alltid snyggare.
Det är och det faktiskt.
Om vi är inne då på sommar, för nu går vi ändå mot vår. Och det, ska man sy upp någonting så kommer det ju ta några veckor, så kanske till och med någon månad eller två. Och då är det i allra högsta grad läge att börja kika på det. Då skulle jag ju säga att om du delar upp sommaren i informellt och formellt, då har du som sagt den informella delen. Den delen som kan vara vansinnigt snyggt att strosa omkring på stan utan att ha en specifik, ett möte eller en fest eller någonting. Samt semesterkostymen. Om du vill ha en snygg, avsnappnad, ledig kostym. Som du kan ha till en t-shirt eller en piqué. Alltså du behöver verkligen inte tänka formalitet. Då är det ju linne i allra första hand, tycker jag. Mm, det är absolut det bästa materialet. Det är svalast och det är ledigast. På grund av att det skrynklar. Där. Men där ska du tänka volym. En tight linnekostym. Det kan bli ganska, för den har inte så mycket naturlig stretch. Nej. Så det kan bli ganska stelt. Men tänk då mjuka axlar, lite, lite mer space än vad du skulle ha på en ullkostym kanske. Framförallt, tänk inte samma färger som om du hade tänkt en klassisk ullkostym. Du behöver inte ha en mörkgrå linnekostym till exempel. Det är helt meningslöst, för det, de tar ut varandra. Den är informell. Så därför kommer du inte ha den i en mörk kostym.
Jag tror att jag har hittat min favoritlinnekostym och den har jag nämnt tidigare, tror jag. Men det är i alla fall, den är marinblå med svag fiskbens.
Den är väldigt snygg. Där är ju skillnad. Marinblå funkar ju till skillnad från grå, tycker jag. Just för att den är så, du kan ju alltid ta av en marinblå kavaj och använda den i linne då, som en udda bläser. För linne är en av de få materialen som faktiskt funkar lika bra som udda kavaj som hel kostym. Ofta blir det en lite halvtaskig kompromiss, tycker jag, när man bryter upp sådär annars. Flanell funkar också förvånansvärt bra.
Jag tror att det är många nu som kommer undra, när är det då okej att börja använda bomull och linne?
Men tänk bomull då, den här borstade lite grövre bomullskvaliteten. Den tycker jag funkar redan nu. Men inte den här tunna bomull. Förstår du? Det är ändå två olika saker. Om man säger att det går mer åt mollskinn, den här tunga, då är ju det mer en höst-vinter.
Mollskinn är ju definitivt, och det är ju bomull. Men det sammet är ju också bomull. Liksom.
Även till exempel manchester är ju bomull. Ja. Och jag skulle säga manchesterkostym är ju mycket mer höst än sommar. Absolut.
Men nu tänker jag...
Den här finare, tunnare kvaliteten.
Lite kanske en utanpå ficka, ofodrad.
Exakt.
Där skulle jag säga, nu är ju den svenska våren lynnig. Men jag skulle säga sällan före mitten maj.
Nej, det är nog en bra...
Skulle jag säga faktiskt.
Skulle du inte kunna säga att någonstans skiftet där du kan börja överväga att bära skor strumplöst?
Ja, men det har ju såklart med vädret att göra också. Mm. Ibland är ju Valborg, mestadels är ju Valborg med snö, men det kan ju också vara 19 grader i skuggan.
Ja, det är sant. Men man det måste man kännas naturligt.
Ja, precis. Och det handlar inte bara om att solen tittar fram som den gör även i februari.
Precis. Och på tal om strumplöst, så bara för att temperaturen tillåter så bör du kanske inte börja bära dina skor strumplöst hur tidigt som helst. För det är också en fråga om att väldigt, väldigt vinterbleka anklar kanske inte sänder exakt den signalen som man vill med den här lätta, lediga sommarkänslan. Den uteblir ofta om det ser ut som en så här white walker. Som
ja, eller omkring. Att någon uppfattar att man kanske har vita tubsockar på.
Ja, ja, exakt. Nej, så att det får nog... man bör nog investera lite tid i solen för sina anklar innan man
Och den är ju... inte helt okomplicerad att få sol på anklarna i Sverige före maj.
Men är inte det här en
alltså, helt
bra...
Seriöst.
Nej, verkligen. Men det är ju en bra poäng också då. Att är det inte tillräckligt soligt för att du ska kunna liksom sitta ute på din balkong eller i din trädgård med kortbyxor eller upprullade byxor,
ja, det här,
och sola.
Nu har vi ju någonting.
Ja, då har du ju inte strumplöst att göra. Alltså förstår du vad jag menar?
Och då kanske man inte heller har med bomulls- eller linnekostymen.
Ja, men möjligtvis inte. Jag skulle nog ändå säga att det beror ju som sagt, jag kanske tänker lite olika bomullskostym än vad du gör. Jag kanske tänker en tjockare.
Men nu talar vi inte, vi talar inte malskinn, manchester eller sammet nu.
Nej, det är sant. Jag skulle ändå säga att bomullskostymen kommer ut före linnekostymen gör.
Ja, det håller jag absolut med om.
Men definitivt senare än många av de andra kvaliteterna. Om man tänker så här då. High twist, fresco. Mm. Det är den mer formella sidan av vårkostymen. Den skulle jag säga, i Sverige, den kan du ha året om på ett kontor. Just för att vi har i princip samma temperatur på alla kontor året om. Det är inte liksom brasa som värmer upp dem, utan det kan du göra. Och den har ju också en väldigt, vad säger så, säsongsfri look. Du kan inte se, om du inte är väldigt, väldigt nördig och insatt, så kan du inte se att en ullkostym är just high twist och anpassad för att andas väl.
Nej.
Sen är det klart att går du runt på stan i en fresco-kostym i februari, då kommer du ju frysa, för det blåser ju rakt igenom. Och den är ju anpassad just för sommarhalvåret och värme. Men jag skulle ändå säga att den är estetiskt väldigt mycket mer året runt.
Så är det faktiskt. Det är garanterat hög tid att se över sin vårgarderob i kostymväg och att titta på de här vårkvaliteterna, framförallt om man ska se upp någonting. Det kan vara...
Det tycker jag.
Man ska definitivt börja planera sin vår- och sommarkostym.
Ett annat tips just kring det där är väl att låta detaljerna på kostymen rimma med materialet. Så att om du gör en bomull eller linnekostym, då kan du med gott samvete kika mot utanpåliggande fickor.
Absolut.
Kanske saker som... Jag tycker det kan vara snyggt faktiskt att ha bälteshäller och göra den lite mer... Det har ju varit ganska impopulärt de senaste åren, för då ska alla ha side adjusters och det är jättefint. Men jag kan tycka att ett smalt bälte till den typen av lediga tyger kan vara väldigt fint.
Mm.
Medans då, om du går på det här ullkostymen som en sommarbröllopskostym eller sommarfest, behåll det formellt då. Håll inte på att mixa upp, för jag så svårt när man ska göra liksom en kostym som ska bäras formellt för ledig. För då lite tycker jag man tappar, sen finns det ju alltid undantag där det funkar, men jag tycker man riskerar att bli en dålig kompromiss liksom.
Håller helt med.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ska vi ta oss an den hög med fantastiska frågor vi har fått in här?
Ja.
En väldigt lång fråga med mycket smicker och härligt lullull som sen går över i en konkret fråga som är: ni har ju kirurgisk nivåkoll på kläder, men hur ser det ut i era hem? Vilken inredningsstil tycker ni om? Känns det viktigt att ert klädval och hemmastil går hand i hand? Arkitekturmässigt, om ni fick bygga ett hus till er själva, skulle det vara ett funkishus med smart home-funktioner eller skulle det vara ett klassiskt hus i gustaviansk stil? Jag har funderat över det här och när det skär sig. Funkar det liksom att ha en väldigt klassisk stil med passform från 30-40-tal och sen hoppa i en Tesla och köra iväg?
Nej, det gör det inte. Tycker jag. Det här är ju en av de... Det här är en evig fråga. Det här, måste allt i ditt liv matcha eller inte? Jag kan vara ärlig och säga, det här är inte, jag har inte ett 100% svar hur jag känner i den här frågan. För det är lite från fall till fall. Jag är ju en person som, när jag blir intresserad av någonting, då går jag väldigt all in i det. Så att oavsett om det är kläder, vin, klockor, vad det nu är, då vill jag lära mig väldigt mycket och väldigt smalt. Men det betyder ju inte att mitt intresse för till exempel bilar hänger med. Så att genom åren har det väl varit många gånger vänner eller bekanta har tyckt att det har varit märkligt att man kan ha en viss klocka till exempel, men att man inte har bil. För att i mångas perspektiv, eller var man bor eller hur stort man bor, alltså den typen av grejer, är att det måste hänga ihop för vissa. Har du den klockan, då ska du väl köra BMW. Eller då bor du väl där. Och jag, där tycker jag inte att det behöver hänga ihop.
Nej. Jag kan ju tycka att människor som hänger ihop för mycket, för det kan människor definitivt göra.
Absolut.
Att det är för matchat. Det är människor som är ointressanta för mig. För det signalerar en ängslighet många gånger.
Verkligen.
Och en egocentrering som är väldigt... Alltså jag gillar inte det. Och
väldigt brist på personligt uttryck, tycker jag.
Sen handlar inte det om att man måste vara ointresserad.
Nej,
av saker.
Inte.
Men om vi... Det går ju inte att inte nämna Alexander Kraft i det här.
Nej.
Mannen som vi pratat
Precis.
Om en del. Det är ett konceptuellt tänk som är... Han ligger ju på 200% i det konceptuella tänket. Och ni som
ju...
lyssnar på Egentligen Mardalen vet i alla fall vad jag tycker om,
ja,
om det. Det blir en personlighet som är... Vart vill jag komma med det här? Jo, då är det bättre att ha ett mer chill-tänk kring...
Ja, verkligen.
Kring så här, att inte gå och... Det man kan kalla för att febra, att liksom vara nojig över... Åh, herregud, jag har ju ett par Cordovan Brogues. Då måste jag ju ha en Land Rover till dem. Nej, men på allvar.
Ja,
det är så här, nej, du måste inte ha en Land Rover Series 2 eller 3 till dem. Utan du kan ha en bil som får dig och din eventuella familj att funka.
Precis.
Förstår du vad jag menar?
Alltså, helt enig. Däremot, och där, för att lite rädda upp motsats, om man ska väga de här mot varandra då, så kan jag också tycka att det finns en poäng i att inte gå klädd som en godsägare i silkesmorgonrock och så här monogrammerade slippers om du bor i en tvåa på Södermalm. Förstår du vad jag menar? För vissa saker blir också jävligt töntigt om du försöker appropriera på en stil och en del, om man säger så. Alltså en karaktär, alltså att du har ett gods på landet. Och det handlar inte bara om värdet på godset eller så, men det handlar om att du, det måste ju rimma med din livsstil på ett sätt. Däremot kan jag tycka att en klocka eller vad du kör för bil behöver ju inte nödvändigtvis liksom krocka med om du är redaktör eller
var
om
du på väg att säga krocka med bilen.
Bra. Men förstår du vad jag är inne
på? Jag förstår helt och hållet vad du menar, men det handlar om hur långt man,
exakt,
om man har byggt upp någon form av koncept inom en viss stil. Mm. Det kan handla om klädstil, inredningsstil, matstil eller vinstil. Hur man anammar den stilen och om man går full monty och ska fusionera ihop, alltså om man måste matcha alla de olika stilarna, så tänker jag. För jag tycker att man får bära det som kallas för dykarklockor utan att behöva dyka.
Ja,
man
självklart
får köra Land Rover i stan, och man, om man vill så får man ha rökrock, även om just rökrocken inte är min grej. Förstår du vad jag menar?
Självklart. Alltså, det jag menar är mer att när du tar konceptet, det här är det svåra att förklara vad jag är ute efter, men det är väl att jag har all respekt för att man gör det mesta av sin ekonomiska situation, till exempel. För att det är ytterst få som har råd att ha ett gods. Eller, du kan ju gilla estetiken såklart, även om du gör det. Du kan ju bygga någonting väldigt spektakulärt i en tvåa eller en etta till och med i stan. Men skillnaden är väl vad du gör det för. Om du gör det för någon annan eller om du gör det för dig själv. Om du vill bygga, om du vill sätta liksom helt galen, extravagant, dandy känsla över din etta, absolut. Men måla inte upp att du är liksom en tysk prins som bara av en händelse lägger ut bild på ett rum i ditt mansion liksom hela tiden. Förstår du vad jag är ute efter? Att äg då att det här är, jag är sjukt intresserad av inredning, vilket jag personligen inte är lika mycket. Det betyder ju inte att jag skiter i inredning eller att min fru inte är intresserad av det, men jag väljer att lägga min energi och passion, om man säger så, där den finns. Jag känner inte att jag måste vara lika intresserad av allt.
Nej.
Där tycker jag är
den viktiga. Ska vi se om vi kan försöka svara på frågan. Vi har ju onekligen mycket åsikter om det här, du och jag.
Mm.
Och tankar kring det. Men hur ser det ut i era hem då? Och vilken inredningsstil tycker ni om? Och matchar det? Jag kan säga att för egen del så kan jag inte sätta fingret på, nej, vad jag har för inredningsstil. Däremot så har jag ett hem som jag trivs mycket väl i. Men att det skulle matcha klädval och hemmastil.
Nej.
Eftersom jag får frågan, och så tycker jag att jag har fått det snyggt hemma och att jag tycker att jag har snygga kläder.
Nej, men det är väl helt rätt.
Det låter ju väldigt självgott, men för den saken,
men du har följt din personliga smak. Men det är väldigt viktigast.
Men det är klart att om jag har på, alltså det här låter ju konstigt, men det är klart att bara för att jag tar på mig vissa kläder så matchar inte de kläderna,
nej,
mitt hem. För då är man ju en Alexander Kraft.
Precis. Det är samma sak som att mitt hem är varken minimalistiskt där en strumpa hade förstört hela känslan i rummet om det låg framme. Men det är inte heller Fredrik av Klerke där det är liksom fyra lager av böcker på varandra. Och sen liksom ljusstakar. Och det är vilket, jag vill vara tydlig, bägge de här tolkningarna kan ju vara fantastiskt. Och jag vet ju, så som du och jag känner Fredrik, så är han ju extremt liksom äkta i det här. Det här är ju vad han gillar. Och då tycker jag, bara go for it. Det är jättehärligt. Men Jag är väl någonstans mitt emellan där. Och det är väl det viktigaste, vad som speglar så här min och min frus liv och sådär. Jag hade jättegärna investerat i designmöbler om jag brann för det. Om det gjorde mig glad. Förstår du vad jag menar?
Mm, absolut.
Men lika mycket som jag förstår att någon som inte är intresserad av klockor kan inte förstå varför någon skulle lägga de pengarna när det är samma sak för dem. Förstår du?
Jag är ju precis likadan där. Det viktiga är ju hur jag tycker att det ser ut estetiskt. Och vem som är tillverkaren kan jag i många fall inte bry mig en sekund om. Och med det är inte sagt att jag går och liksom... utan att dra något exempel, så tänker jag.
Ja, det finns ett undantag som jag inte skulle göra. Och det är att köpa kopior. Men det är bara en sak som är kopplat till allt från klockor till inredning.
Om jag nu ska ställa en möjligen obekväm fråga. Mm. Hur vet du att det inte är en kopia om du inte är... Alltså jag tänker, det kan...
Jag pratar om de här, det finns ju ganska mycket sajter som...
Men jag tänker, vissa nördarna liksom kan de känna att, aha, okej, förstår vad jag menar? Det finns ju de här Barcelona-stolarna och det finns...
Jo, men jag menar...
Sen har Mio gjort...
Om du vill köpa en Corbusier-fåtölj och den kostar 4000 kronor på en sajt, då är det väl rätt uppenbart att det inte är...
Absolut, vad jag menar är att jag tror att du och jag kanske har ungefär samma koll på...
Mm.
Eller icke-koll.
Ja, absolut.
Jag vet inte. Men, absolut. Eller jag talar ju bara för mig själv. Men vad jag tror är att de som har sån fantastisk inredningskoll kan kanske känna att den där stolen är inspirerad av den och den.
Jo, men det är något annat. Jag pratar om rena replikor som inte är sanktionerade av...
Att du inte söker upp en kopia.
Exakt. Ja, okay. För det har jag jävligt svårt när man... aktivt försöker att folk ska tro att man har någonting man inte har. Däremot finns det ju så här, men skandinavisk eller dansk design, då finns det ju köksstolar från 50-talet eller 60-talet från tusentals olika. Så där handlar det ju inte om samma sak. Nej. Men försök inte få folk att tro att du har en viss producent eller en viss formgivares när du inte har det. För då är det bättre att välja något annat, precis som med klockor. Köp inte en fake Rolex Submariner. Köp en annan dykarklocka som är billigare i sådana fall. Är du med?
Helt med. Ja, det här är intressant. Det här är väldigt intressant.
Den sista delen på den frågan som också är sjukt intressant, det är ju det där, passar en viss klädstil med en viss bil? Den här har vi pratat om någon gång, vet jag. Mm. Och jag, det tycker jag är så här, att kliva ur en modern Lamborghini i liksom tredelad kostym blir ju väldigt så här, det är ganska stereotypt, kan jag tycka. Det är ganska elit.
Om det inte är en vit tredelad kostym möjligen.
Ja, exakt. Men där kan man väl kanske tänka sig att det finns en, om man nu bara pratar image och hur det ser ut, så tycker jag väl att en vintage bil på något sätt ser bättre ut med en skräddad garderob eller en skräddad klädsel.
Vissa bilar blir ju att göra det väldigt svårt för sig, tycker jag.
Men jag tror att många bilentusiaster skulle se på det likt vi kanske ser på klockor, eller konstintresserade känner att den här tavlan måste inte hänga och matcha all annan konst i mitt hem, utan den... Jag älskar konsten och då måste det få bryta av. Så här, säg att du har en tredelad flanellkostym och du kör en så här Shelby Mustang, en muskelbil från USA. Det är också en ganska stor clash, men det finns ju ändå någon form av charm om personen som kör bilen känns som en genuin bilentusiast.
Absolut, det, men då kanske man har flera bilar också.
Ja, garanterat.
Att man har mer en bruksbil, så att säga. Mm. Som är, inte vet jag, en Volkswagen Touareg eller liksom...
Ja.
Jag vet inte.
Men jag, summa summarum är väl att det känns ganska ängsligt om du väljer bil efter vad alla andra ska tycka att den matchningen är. Utan välj bil efter vad som passar dig, din familj och din smak. Och din plånbok, såklart.
Absolut. Och jag kan ju bara hålla med det han antyder här, att det skulle se konstigt ut om man hade en klädstil som var 30-40-tal och sen hoppar in i en Tesla. Ja. Jag tror att det skulle se...
Absolut.
Sen säger inte jag att det är... att man inte ska göra det.
Nej.
Men
en grej som är jäkligt intressant i det här, det är ju när man är villig att ta ett avkall på bekvämlighet för att man tycker någonting är snyggt. Till exempel, säg att du kör en gammal Mini, en hundkoja från 60-talet. Det är nog inte den mest bekväma bilen vintertid i Sverige.
Nej.
Om man säger så. Men där kan du ju ha vilken liksom skräddad stil som helst. Du kan ju komma ut i smoking ur den där bilen och se ut som en släp.
Ja, det var miljard. Ett väldigt intressant exempel, för det är ju en av få bilar där det verkligen...
Det gör det. Men det är ju någonting med alltså åldern på den,
ja,
tycker jag.
Och varumärke skulle jag nog säga.
Väldigt mycket varumärke.
För att den varumärken, ja. Vi brukar ju prata om SKL ibland.
Ja, just det.
Det här begreppet.
Ja.
Man liksom andas ett lugn och en trygghet och en
verkligen
säkerhet. Och en vintage Mini signalerar i mina ögon det. Samtidigt som en helt ny Lamborghini
inte gör det,
signalerar
någonstans
den totala motsatsen.
Helt enig.
På många sätt.
Och sen har du den här mellanläget. Alltså, för jag menar, en Volvo 240 känns ju inte super... Den löser ju inte samma situation som Minin gör.
Nej.
En P1800, då är det gränsfall. Det är den typ vackraste vintagebilen jag vet. Men då är det gränsfall till att det blir lite live istället. Mm. Med den här 30-talslucken. Att du kommer från godset.
Det
här är sjukt intressanta hur saker och ting uppfattas i mina ögon.
Jag
då
ser ju, alltså om jag skulle ha möjligheten att ha en vintagebil som är ordning och reda, liksom.
Mm.
Då ser jag framför mig hur jag helst skulle vilja ha faktiskt. Och det här kan ju låta som att jag snackar emot allting. Men då skulle jag vilja ha jeans, t-shirt och sneakers till när jag körde den här bilen.
Vilken typ av bil pratar vi då?
Nej, men typ en faktiskt P1800. Mm. Skulle jag ha
en kran till dig om du... Ja,
kan han stå för den ekonomiska lösningen också?
Men alltså det är ju en bil som inte är så dyr jämfört med mycket annat.
Men förstår du vad jag menar? Om jag skulle, jag har flera flanellkostymer som jag älskar.
Fattar.
Men skulle jag klä upp mig för att åka i den här bilen, då skulle jag känna mig som Alexander Kraft.
Exakt.
Förstår
så
vad jag menar?
Exakt.
Men nu ska jag ut och finåka.
Precis.
Och jag ska ha en tändare från Dunhill eller DuPont.
Jag förstår helt.
Alltså den personligheten, den konceptuella, därför vill jag hellre
bryta av med
det någonting som man signalerar ett...
Men vi gör ju en del fotograferingar för olika varumärken som är väldigt kul. Och en del av det, eftersom vi sköter projektledningen i 9 av 10 fall, så är det ju just det här när vissa företag har till exempel föreslagit, men ska vi inte ha en vintagebil med? Mm. Det är ju exakt det här.
Men då vill man ju bara gå ut i mötet direkt.
Ja, eller... och det kräver någonting. Ja, men Ralph Lauren löser det.
Kontrasten blir så många gånger så mycket mer intressant.
Ja.
Det är också så här, du och jag har ju framförallt du har ju plåtats i smoking ungefär 1 miljard gånger.
Mm,
och den som då kommer på en idé om att vi gör den här fotograferingen med 1 Chesterfield-fåtöljer, 2 whisky i kupa, 3 cigarr.
Det är bara att måla upp.
Men det är så här,
förstärka.
Det är när man lever klyschan om... Det är då det blir ointressant. Det är därför...
Det är helt enig.
Krockarna, avbryten, alltså... Kontrasterna blir mer intressant i mina ögon. Jag tror att det är det vi, i alla fall jag känner kring de här.
Jag tänker bara på så här, nu låter ju det ganska trevligt i och för sig, men kasinot i Monte Carlo.
Mm.
Det här.
Din sommarbostad.
Ja, det vet inte. Men om man har varit där någon gång, vilket är jättetrevligt, det står jag verkligen för. Jag tycker det är fantastiskt. Men den parkeringsplatsen som är där utanför, det är ju verkligen en tävling i modernast och dyrast bil. Kan man väl lugnt säga.
Du får inte
köra in i Monte Carlo om du har en bil för mindre än en halv miljon.
Fan, när gör vi det du och jag med varsin sån här Saab, vad heter de, 900?
Ja, men alltså, du ser inte en bil i den stan som säljs för mindre än en miljon typ. Men det jag vill komma till är att det är ju lika obekvämt som det skulle vara coolt. Alltså folk drömmer väl om att du ska ha någon sån här James Bond moment där du ska bli framkörd eller själv köra fram. Parkera här. Gå ur en Lamborghini, Ferrari, whatever, i smoking och gå in på kasinot. Men det finns ju ingenting töntigare än det.
Nej, men idag är det ju så. Det har ju blivit så, absolut. Och det har ju blivit så av olika anledningar. Det är
nästan coolare att promenera då från hotellet om du bor liksom 42 meter från kasinot. Är du med?
Jag är helt med. Sen kan man dra ett steg längre. Ska man verkligen bo i Monaco ens natt? Är det en natt? Är det inte mer smakfullt att bo några kilometer därifrån?
Jo, för
att man
har den goda smaken att göra det. Men då blir du körd fram till dörren. Nej, vet du vad det blir?
Men ska man ens till kasinot i
Monaco? Nej, men det förstår jag. Jag håller helt med.
Sen tycker jag att det är fantastiskt att promenera där och äta och liksom så.
Men om du behöver uträtta dina behov på kasinot av någon anledning.
Är det ekonomiska eller ska
ekonomiska,
du gå och pissa?
Ekonomiska. Då vet du vad det absolut smakfullaste hade varit. Det är ju att du blir körd till en bakre ingång till kasinot.
Ja!
Såklart.
Ja, absolut.
Sen att ha smoking på sig
absolut.
I stängda rum där inne. Ja, men du står ju fan inte
men
och spelar på någon jävla
som en
liksom slottmaskin i smoking. Då är du ju där.
Då kan du ställa dig på Jack Vegas på Fridhemsplan i din smoking.
Ja, men det
istället.
Är ju också det för att ett sånt kasino, det är all heder till hur mycket de har byggt upp liksom romantiken över alla år. Absolut, det är ju fantastiskt vacker lokal och utsikt och hela den grejen. Men det är ju också så att 99% som är där är ju turister som spelar bort 100 euro på liksom slottmaskin. Eller
pepprar sönder sina Instagram-konton.
Exakt, och där blir det ju patetiskt att stå i smoking. För då ser det ju ut som du är på bondmaskerad. Du måste ju liksom det är återigen det här med att rimma liksom. När du klär dig för någonting du tror är en James Bond-film. Det måste ju finnas, det är som att gå på bio i smoking som vi pratar om. Det kanske funkar om du och ditt gäng ska äta eller ska på en smoking-middag efter eller innan ni har en gemensam grej. Men att bara gå dit för att det är Bond, det blir ju lite.
Det här fick oss att gå igång, känner
jag. Ja, men härligt
ändå. Tempo och puls och intensitet. Den här frågan ska premieras.
Vi har ju en fråga som faktiskt anknyter till det här lite. Som vi fick av en av våra lyssnare som ska ge sig in i arbetslivet. Det anknöt lite till din berättelse om att du bytte bank på grund av dels då sjavigheten i klädseln på de anställda. Han söker ju då en tjänst inom just bank. Nyexad brukar man väl uttrycka det.
Mm.
Och frågar, hur ska man tänka? Ska man ha kostym fast de äldre kollegorna inte har det?
Nu minns inte jag, är det bank hans?
Det är bank.
Bank, ja. Jag tror att det beror på var han ska vara. Förlåt, nu var inte du färdig med frågan.
Nej, det är jättebra.
Om han ska vara på det man kanske kallar för golvet då, där han möter kassan kanske det heter.
Mm.
Om han ska vara där eller var i banken han ska vara. För det har ju väldigt stor betydelse, tycker jag.
Vad det är för typ av bank också, såklart.
För ska han vara på i kassan eller golvet då har han ju antagligen fått direktiv på vad han får och inte får ha på sig. Och jag tror att om han överklär sig, då tror jag att hans kompetens och trovärdighet kan ifrågasättas åt andra hållet, så att säga.
Precis.
På samma sätt som en person som kör just jeans, sneakers och t-shirt kan ifrågasättas rent kompetens- och trovärdighetsmässigt. Så att det är en balansgång. Jag tycker att kavaj är väldigt trevligt. Sen behöver, alltså på ett bankgolv, det behöver inte alls vara med slips och välpolerade Oxford-skor. Men hur tänker du? Du ser skeptisk ut.
Nej, alltså jag är verkligen inte skeptisk mot det du säger nu. Det jag funderar
man får vara
på,
det ja, gillar lyssnarna.
Det jag funderar på, det är den här balansen mellan att, för det första, titta hur det ser ut på ditt kontor. För att hur mycket vi än slåss för att det ska vara välklätt, så handlar det ju om att vart är normen?
Jag håller helt med. Sen är det ju så, och det här vill jag verkligen lägga till, att normen idag är fel.
Ja, absolut.
För att det beror på olika saker, och det beror på oansvar i ledning.
Absolut.
Och där har det skenat åt fel håll i liksom ledningstänk.
Men det jag menar är, om du har en norm som är jeans och skjorta, då skulle du ju fortfarande kunna ta på en kavaj, ha den där skjortan uppknäppt och ha ett par flanellbyxor utan att du sticker för långt ifrån normen. För du har inte dubbelknäppt kritstrecksrandig kostym, skjorta och slips. Förstår du? Jag menar att titta vad normen är och sen lägg dig ovanför den.
Ja, det är
för att du
bra.
Kan alltid föregå med gott exempel. Men om du kliver in, och det jag har tänkt på just med de här grejerna, hur man ska tänka när man är ny och man är lite yngre. Det handlar ju mycket om att det här vi pratar om, respekt snarare än att sticka ut. Alltså att din passform på din kostym är perfekt. Det är inte fåfänga, eller det kan vara fåfänga, men det är inte någonting jag skulle störa mig på, varken som kund, chef eller medarbetare. Men däremot om du kommer in din första dag på kontoret och du har liksom en stor färgglad bröstnäsduk, röda strumpor och har massa, om man säger så, modeinslag i din skräddade klädsel. Alltså, du har liksom hängslen i starka färger. Du tror att du äger banken. Då tar ju din klädsel uppmärksamhet ifrån din kompetens. Det är ju det du vill undvika.
Ja, och det här har ju samman även med det vi har pratat tidigare om politikerklädslar.
Exakt. Också,
att klädslarna får inte ta fokuset.
Nej. Men där menar ju jag att många är fega, lite för fega, när de tänker att en kavaj som är mörkblå skulle ta för mycket fokus. Det handlar ju bara om att det är ju en bröstnäsduk eller ett par strumpor eller ett par skor kan ju ta mer fokus om de är i fel färg än vad en formalitet i form av en kavaj behöver göra. Det handlar bara om att skrik inte med din klädsel, men visa att du är där, att du sätter andra personer i första hand. Och sen, det finns ju ingen klädsel som kan rädda ett dåligt beteende. Så börja först och främst med att vara sympatisk och ödmjuk. Alltså, för beter du dig som ett rövhål, rent ut sagt, då spelar det ju liksom ingen roll hur skräddarsydd din kostym är.
Nej, absolut.
Det är väl
Nej,
den viktigaste att, grejen.
Uppförandet först.
Ja, visa, om du visar respekt och att din kund, om du är på golvet på en bank, att det är din kund som står i liksom främsta rummet, då kommer ju du komma undan med både cardigan och skjorta och kostym. Men du kanske visar det, det kan underlätta att visa det genom att ha ansträngt sig. Det är väl det?
Absolut.
Det handlar om
absolut. Tack för de här frågorna.
Ja, verkligen.
Vi har så himla många fler frågor, men det får bli nästa vecka, och tack för att ni har lyssnat.
Ja, det har varit så härligt, Pelle.
Ja, men det har det, och vi är givetvis tillbaks nästa vecka.
Så är det.
Ha det så bra till dess.
Ha det bra.
Hej då.
See is tomorrow. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.